Långfredagen. Ja, långfredagen innehåller mycket mörker, ovisshet och sorg. Och för de första lärjungarna så var plötsligt allting slut. Och de fruktade för sina egna liv. Långfredagen heter i Tyskland Karfreitag. Sorgens fredag. Medan den på engelska heter Good Friday. Den goda fredagen. Den goda dagen då Gud och människa försonas. Och fransmännen kallar den här dagen för Vendredi Saint, alltså den heliga fredagen. Och det är kanske mest rättvisande. Långfredagen är en vändpunkt för mänskligheten. Det handlar om Guds kärleks dubbla styrka. Dels är kärleken så stark att den är beredd att gå i döden för människan. Och dels är den så stark att den besegrar döden. Men låt oss stanna lite vid händelserna just den här dagen. Vi människor i dagens samhälle, vi behöver stanna upp vid olika tillfällen och vara kvar även i det som är jobbigt. Vi har så bråttom ibland att komma till det som är bra och vi hoppar över det som är jobbigt. Det som hänt precis innan det vi hörde läsas i evangelietexten, det var att den romerska guvernören Pontius Pilatus, en man känd för sin grymhet, han dömer Jesus till att bli korsfäst. Och Barabbas blir frigiven efter att folkmassan ropat för hans frigivning. Och då kan vi undra, vem var Barabbas? Ja, han är ingen rubbad seriemördare som vissa filmer och andra figurer har porträtterat honom. För varför skulle då folkmassan vilja ha honom fri? Som vi ser honom på det sättet så skulle vi aldrig kunna se oss själva i folkmassan heller. De som ropade, vi vill ha Barabbas. Men vi borde kunna se oss själva där. För Barabbas, han var ingen vanlig brottsling, han var en nationalhjälte, en politisk fånge. Inte en mördande bandit utan en revolutionsledare. Och sådana brukar vi gilla. Och vissa gamla Nya Testamentet manuskript ger oss Barabbas hela namn. Nämligen Jesus Barabbas. Och det betyder Jesus Faderns son. Barabbas är en rivaliserande messias. På långfredagen får vi ett val mellan två versioner av Jesus. Jesus Barabbas eller Jesus från Nazaret. Jesus från Nazaret kallar oss att gå fredens väg genom att älska våra fiender och ge en djupgående förlåtelse. Och Jesus Barabbas, han är villig att kriga för oss och döda våra fiender i frihetens namn. Och om vi tror att döda våra fiender går ihop med kristna värderingar, så säger även vi egentligen, ge oss Barabbas. På palmsöndagen, förra söndagen, så kom Jesus till Jerusalem och de galileiska pilgrimerna, de ropade, välsignad är han som kommer i Herrens namn. De ville kröna honom till kung. Men långfredagen är hans kröningsdag. För efter att Pilatus frigett Barabbas och dömt Jesus till korsfästelse, så togs Jesus till Antonia-residenset. Och där iscensatte den romerska vaktstyrkan en falsk kröningsceremoni. De pryglade honom, de satte på honom en krona av törnen, hängde på honom en röd kappa och satte en käpp i högra handen på honom. Och sen föll de på knä och hånade och spottade och sa, leve judarnas konung. Och hela scenen är fruktansvärd. Det de romerska soldaterna gjorde med Jesus, det är ett grymt hån. Och ändå är det den sanna kröningen av världens konung. Det är det kungliga festtåget för kungarnas kung. För paradoxalt nog så är det på något sätt ärofyllt. Det är precis här som Kristus blir kungars kung. Det är så här som Guds rike av kärlek stiger in i en grym värld som styrs av hat. Jesus kommer inte att bli kung vid sin återkomst. Jesus blev kung på långfredagen. Och precis så kommer hans rike även idag. Genom medlidande kärlek som uttrycks i förlåtelse. Och inte genom krig och våld. Och som vi hörde i läsningen av bibelordet så stapplade Jesus. Han stapplade under tyngden av korset. Och Simon av Kyrene, han fick uppgiften att bära det åt honom. Markus berättar att Simon, en judisk påskpilgrim från norra Afrika. Han var far till sönerna Alexander och Rufus. Och Alexander och Rufus, de blev senare biskopar i det första århundradets kyrka. Så förmodligen blev Simon själv, denne man som bar Jesu kors, också en troende kristen. Så det är fint att tänka sig att Simon deltar i gudstjänsterna i det första århundradets kyrka. Och hans medtroende viskar när han kommer in: kolla, korsbäraren är här. Kan du föreställa dig att möta mannen som bar Jesus kors? Och berättelsen om Simon av Kyrene påminner oss om att det finns gränser för vad vi klarar av. Men när vi når dessa gränser så sänder Gud någon till vår hjälp. När Jesus Kristus, Guds son, nådde sin gräns och inte kunde bära sitt kors längre, så var Simon av Kyrene där och bar det åt honom. Vissa dagar kan vi klara vad som helst. Och andra dagar är allting för mycket. Och då behöver vi någon som hjälper oss. Det fanns ett kors Jesus inte kunde bära, men Simon bar det åt honom. Och det är skönheten i Kristi kropp. Och varför församlingen är så viktig och nödvändig. För att vara kristen är inget soloprojekt. Vi kan inte göra det ensamma. Vissa dagar behöver vi, till Simon av Kyrenes ära, hjälpa en medmänniska att bära sina kors när allting blir för mycket för dem. Och andra dagar är det vi som behöver en Simon av Kyrene. Och vare sig vi hjälper eller blir hjälpta, så är allt Guds nåd. Och när vi fortsätter att läsa i Bibeln så leder den här smärtans väg, Via Dolorosa, som vi fick höra i sången här, fram till korset och korsfästelsen. Och Bibeln, ja, Bibeln är ju en enorm och ibland ohanterlig bok. För den kristna är Bibeln vår inspirerade heliga skrift. Men det är högst naivt att tro att vi bara kan ta den som den är. Att läsa som det står. Bibeln som den är ställer oss inför ganska skrämmande utmaningar. Den behöver först bli översatt och sen tolkad. Och tolkningsmöjligheterna är oändliga. Och vi kan finna bibliskt berättigande för allt i Bibeln. Till vilken ställning som helst. Om vi vill ägna oss åt den dårskapen att leta efter bevis i texten. Och våld, ja, det är det enklaste att hitta bevis för. Men vi behöver finna ett sätt att läsa, att centrera vår läsning av Bibeln. Finna tolkningens centrum i den här stora, ohanterliga skriften. Och jag försöker tolka skriften utifrån Golgata. Utifrån det avgörande ögonblicket i evangelierna när Jesus hänger på korset och ber: Fader, förlåt dem. De vet inte vad de gör. Jesus hänger på ett kors med sina armar utsträckta i en inbjudande omfamning och ber om förlåtelse för sina mördare. Så oavsett vilken bok jag läser i Bibeln så försöker jag tolka allt i ljuset av långfredagen när Jesus ber: Fader, förlåt dem. De vet inte vad de gör. För jag tycker att det finns inte något mer centralt i min förståelse av Gud än just det här. Gud är som Jesus. Gud har alltid varit som Jesus. Det har aldrig funnits någon tid när inte Gud har varit som Jesus. Det har vi inte alltid vetat. Men det gör vi nu. Och då har vi nått fram till Jesu död. Och nu står vi verkligen på helig mark. När Jesus närmade sig sin död så ropade han: min Gud, varför har du övergivit mig? Och det kan man ju undra, vad menar han med den här uppgivelsens rop? Var Jesus verkligen övergiven av Gud? Hade Gud vänt sin son ryggen? Fanns det en bristning i treenigheten? Det teologiskt korrekta svaret är klart och tydligt: nej, det fanns ingen bristning. Men det betyder inte att vi förminskar den existentiella upplevelsen av Guds övergivenhet som Jesus Kristus helt och fullt trädde in i. En upplevelse som händer oss alla förr eller senare, mer eller mindre. Så de lösryckta orden: min Gud, varför har du övergivit mig? Det är inledningen till psalm 22. Och Jesus, som alla andra judar, kunde sin saltare. Denna psalm är känd som korsets psalm. Den kan ni läsa själv när ni kommer hem i Bibeln. Psalm 22. Den kan läsas under denna rubrik: de sista tankarna hos en döende messias. För i psalmen finner vi flera hänsyftningar till korsfästelsen. Till exempel att alla som ser mig gör narr av mig. De hånler och skakar på huvudet. Han har överlämnat sig åt Herren. Nu får han gripa in och rädda honom. Han är ju älskad av Herren. Står också: min mun är torr som en lerskärva. Tungan klibbar vid gummen. Du lägger mig i gravens mull. Det är en känsla av Guds övergivenhet. Så det är den här psalmen som Jesus har i tankarna när han dör. Men känslan av Guds övergivenhet är inte allt som finns i psalm 22. För senare finner vi rader som dessa: ty han föraktade inte den svage och vände inte ryggen åt hans nöd. Han dolde inte sitt ansikte utan hörde hans rop på hjälp. Jesus vet vad det betyder att känna sig övergiven av Gud. Och i sitt lidande ropade han ut dessa ord i förvirring och förtvivlan. Men i sin död överlämnade han sin ande i händerna på Fadern som han vet aldrig kommer att överge honom. Så ibland när vi har gjort allt vi kan göra så finns det inget annat att göra än att lägga allt i händerna på Gud som aldrig kommer att överge oss. För korset är inte till för att blidka en arg Gud. Korset är inte platsen där Jesus räddar oss från Gud, utan där Jesus uppenbarar Gud som frälsare. Korset är inte vad Gud tillfogar Jesus för att kunna förlåta oss, utan korset är vad Gud uthärdar i Jesus medan Gud förlåter. Korset är där världens synd sammansmälte till en motbjudande grymhet så att den kunde förlåtas för allt och alla samtidigt. Korset är där världen våldsamt syndade alla sina synder in i Guds sons kropp. Där han absorberade dem alla medan han bad: Fader, förlåt dem. Korset är både fult och vackert. Det är lika fult som mänsklig synd och lika vackert som gudomlig kärlek. Och till slut är det kärleken och skönheten som vinner. Och här, precis här, när vi går härifrån idag, så får vi, precis som de som var med i verkligheten vid detta tillfälle, lämna korset i tysthet och stillhet och i 2 dygn dela det mörker och den ovisshet som de som var med upplevde innan vi sen får återsamlas till en uppståndelsefest på påskdagen. Och så får vi fortsätta att be med Jesu ord. Fader, förlåt oss, för vi vet inte vad vi gör. Amen.